let me out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ni lyssnar på Radio Tyresö. Och det här är ett av våra första program efter sommaruppehållet. Och i studion har jag, Ann Sandin Lindgren, två av mina kollegor. Vem har jag här?
Katarina Johansson Nyman.
Lena Jemelus.
Ja, och vi ska idag prata om det här med att gå i pension. Därför det har vi tre gemensamt. Och Katarina, du och jag har ju pratat om hur, alltså vi gick i pension under våren. Att vi gärna skulle vilja diskutera det med en klok människa som kan mycket om det här med pension.
Just det, precis.
Och vad kom vi på? Vem hade vi då som vi kunde prata med?
Ja, då har vi en programmakare här, Lena.
Ja, Lena, varför tror vi att du kan väldigt mycket om det här? Vad är din profession som du har gått i pension ifrån?
Jo, jag är ju läkare då och jag är geriater, det vill säga jag är specialist på den gamla människans sjukdomar. Men jag har också en utbildning i psykoterapi. Jag är något som kallas för diplomerad Sankt Lukas terapeut. Och det blev jag på 90-talet och så jobbade jag ungefär 10 år med sånt också.
Som terapeut alltså?
Ja, ja, samtalsterapeut. Jag är inte legitimerad psykoterapeut. Nej. Men jag har en äldre utbildning som kallas för en diplomutbildning. Och då får man också lära sig en hel del om det här med, ja, när livet ändras och man kommer in i nya sammanhang och ska hitta sig själv i det då. Mm.
Innan vi går in på det här intressanta ämnet så måste vi bara kolla, hur har sommaren varit, Katarina?
Bra, väldigt bra tycker jag. Jag var ju då i Frankrike då när det var som varmast här i Europa. 45,9, alldeles i närheten där. Och jag kan säga så här, det var väldigt skönt att komma hem till 18 grader i Sverige.
Det var det.
Jag plötsligt så kände jag att nej, svensk sommar kan var helt okej, även när det är lite kallare faktiskt.
Ja, och nu måste du tala om, vad var det ni firade där i Frankrike?
Ja, vi firade min 60-årsdag.
Ja, så du har alltså gått i pension när du fyller 60?
Stämmer.
Lena, hur har din sommar varit?
Ja, men den har väl också varit ganska bra. Jag har haft lite ont i ryggen så att jag har inte riktigt kunnat att rensa och gräva och kratta och hålla på som jag brukar. Men man får anpassa sig till det också då.
Ja, och så skedde det någonting väldigt stort i sommar.
Ja.
Får man höra?
Jag har haft ett stort kalas för jag fyllde också jämnt. Så jag fyllde ju 70 och då hade jag bestämt att det skulle firas. Så det gjorde jag.
Med stor fest på landet, ja. I din fantastiska trädgård.
Ja.
Fantastiskt kul. Jag kunde tyvärr inte komma därför att jag skulle bli mormor den här sommaren. Så jag har ju planerat hela min sommar efter när min dotter skulle föda. Hon skulle föda mitten av augusti. Men hon födde långt innan, det vill säga början av augusti. Så att min sommar blev totalt fokuserad på att bli mormor. Så att jag är nybliven mormor och nybliven pensionär. Och Lena, du är nybliven pensionär fast du är...
Ja, nu har jag faktiskt slutat att jobba som läkare. Omständigheterna blev så att det var ett lämpligt tillfälle så jag slutade sista maj.
Sista maj?
Ja. Katja... Men jag kommer att fortsätta med Dr. Lenas hörna i Tyresöradion.
Ja. Men du kommer inte hoppa på några vikariat?
Nej,
på...
det kommer jag inte göra.
Nej. När gick du i pension?
Ja, ungefär 1 april kan man väl säga.
Ja, det gjorde jag också.
Ja.
Ja. Det var då vi började prata om.
Just det.
Det var då vi fick ångest. Ja. Katarina, hur såg du, eller först så här, varför gick du i pension så tidigt?
Nej, men det här är väl ett beslut som har vuxit fram. Och också i och med att jag träffade min gubbe då, Björn. När vi träffades så lite senare i livet. Då sa han så här att nej, jag ska sluta jobba så tidigt som möjligt. Jag vill inte hålla på och jobba tills jag går i backen. Utan jag har så mycket annat jag vill göra. Och sen så har han liksom övertalat mig, kan man säga. Och först så kändes det väl lite skrämmande sådär. Men eftersom vi är lika gamla så blev det naturligt att vi ville sluta samtidigt.
Varför då? Alltså varför vill ni inte fortsätta jobba?
Nej men alltså det finns så mycket annat man kan göra, kände jag.
Ja.
Och sen är jag väldigt trött på att gå upp på morgnarna. Jag tycker det är pest, alltså, speciellt den mörka delen av året. Att gå upp 5:45 och det är kallt och jäkligt ute och nej, jag tycker det är bland det värsta. Och sen ska jag väl säga också, jag har ju jobbat som chef och vd en stor del av mitt liv.
Ja.
Och då är det ju sådär att då förväntas man liksom hela tiden vara den som är först. Och man ska inte ta initiativ och man ska driva på och man ska svara på tal. Och man ska hela tiden vara den som på något sätt alla tittar på i speciella lägen. Och jag var lite trött på det. Jag kände att jag vill gå tillbaka. Jag vill ta ett steg tillbaka och så får någon annan ta över.
Fundera på vad du själv
vill göra. Mm.
Men vad tänkte du att du skulle syssla med då?
Ja, alltså från början så var det nog inte så tydligt vad jag skulle göra. Ja, trädgården kanske en del och träna och sådär. Men sen kom ju det här med Tyresöradion också.
Ja! För det var då jag kom på att nu har jag världens chans här och rekrytera dig.
Ja.
Ja.
Och det har ju varit jättekul.
Ja, för du har hållit på ungefär ett år nästan nu, eller?
Ja, ett halvår.
Ett halvår,
jag, ja.
Ja.
Mm, det kan man nog säga.
Och du har även tagit på dig lite så extra saker. Du har lite uppdrag.
Ja, det har jag. Jag gör lite andra saker också. Jag sitter bland annat som ledamot i hyresnämnden och jag har också gått in som styrelseledamot i en bostadsstiftelseförening. Så att lite extra uppdrag har jag också.
Mm. Och då kommer nästa fråga, Lena. Hur kom det sig att du inte gick pension först du var 70?
Jag hade en chefsposition. Jag var medicinskt ledningsansvarig för en ganska stor omfattande verksamhet. Och det var...
Här i Tyresö?
Nej, det var på landstinget. Vi hade totalansvar för 48 olika äldreboenden. Vi hade 2400 patienter, vi hade 11 doktorer. Och det var alltså en väldigt stor verksamhet. Men jag kände att det var inget kul att ha den där positionen. Så att då hade jag ett samtal med min chef och sen så bestämde vi att jag skulle lämna den här chefsuppdraget och istället arbeta kliniskt som doktor. Och det hade ju jag inte gjort de senaste åren, inte på det sättet. Och då fick jag välja lite vad jag ville ha för äldreboende och då valde jag i Tyresö för jag skulle slippa åka så långt.
Aha.
Så jag hade två äldreboenden här.
Hur gammal var du då?
Då var jag 63 och så jobbade jag då... Jag växlade lite mellan en och två dagar i veckan.
Alltså du gick ner i tid?
Ja, det kan man säga. Men jag bytte också arbetsuppgifter. Jag fick lämna ifrån mig. Det kom en annan människa som skulle ha mitt jobb. Och jag fick lämna mitt arbetsrum. Alltså det var ändå en hel del av de här förändringarna som man genomgår när man slutar sitt arbete. Rensa sin bokhylla och sådana saker. Och sen så har jag hållit på det sättet. Jag har växlat, jag har varit på lite olika äldreboenden. Ibland har min chef ringt och sagt att kan du hoppa in några veckor på det här stället? Och så har jag gjort det då. Men jag har inte gått upp i mer än som max två dagar i veckan. Och sista åren har det bara varit en dag i veckan. Så att jag, egentligen har jag ju varit pensionär.
Du har trappat ner.
Ja, långsamt kan man säga. Men jag har haft förmånen att ha ett jobb där man har kunnat göra så.
Just det. Du är alltid eftertraktad.
Ja, och sen så i och med då att man har väldigt stor erfarenhet så har det har, jag ska inte säga att det har varit enkelt, men det har ju heller, de flesta situationer har jag ju varit med om en gång förut, om man säger så. Så att det, när man är läkare, då måste man hela tiden hålla sina kunskaper aktuella. Man måste hela tiden följa med vad som händer. Och sen så får man ju passa sig så man inte gör något fel.
Mm.
För man får inte göra fel inom sjukvården, så är det ju. Och sen tyckte jag nu att nu fick det väl räcka och det var ett lämpligt tillfälle att sluta nu. Då. Så
nu har du inga uppdrag alls?
Nej, det kommer jag inte ha i fortsättningen heller. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt om jag ska ha kvar förskrivningsrätten eller inte.
Mm.
Och du har lyckats hålla det, alltså de här max två dagar i veckan. Ja. För det kan ju vara en svårighet att det kan bli för mycket.
Det har nog att göra med min träning och utbildning i psykoterapi. För där får man lära sig att sätta gränser och hålla gränser och vara noga med sina åtaganden. Det är en del av det här att strukturera sitt liv.
Mm. Men din man gick i pension när han var 65, eller?
Nej, han gick tidigare för han var på en arbetsplats där man drog ner kraftigt. Och då var det ju så på den tiden att väldigt många fick gå tidigare på olika sätt när man bantar en organisation.
Mm.
Och det är också lite svårt när man är yngre och går före, så att säga. Men det löste vi med en hund.
Just det, ja. Ni löste det med en hund.
Ja, mm. För det...
Ni hunnit med två hundar?
Ja, och det var... Jag tror också att han hade jobbat färdigt, så att säga.
Mm.
Det här med tidpunkten när man går i pension, det är ju som... Jag läste någonstans att det är som en solfjäder. Det finns alla olika varianter. Man brer ut den där solfjädern. Mm. Och det finns från 55 till kanske 80.
Mm.
Folk kan ibland, beroende på vad man har för jobb, då, fortsätta lite grann eller sluta helt. Eller vad. Det är så många faktorer som spelar in.
Mm.
Vad jag tycker att jag ser runt omkring mig, det är att det är väldigt många som vill sluta... Alltså jobba heltid. Men man vill gärna jobba kvar lite grann. Alltså. Och sen är det inte det alla arbetsplatser som har den möjligheten. Men till exempel som du då, Lena, om man har jobbar inom vården. Då kan man liksom frilansa lite grann. Och det tror jag många gillar. Att ha någonting att gå till. Men inte på det här på samma gamla vanliga sätt. Det här med ansvaret och heltid. Och så, utan man hoppar in lite då och då. Det tror jag många gillar.
Mm.
Och sätta sina egna villkor då också.
Mm. Sen är väl också skillnad, tycker jag. De människor som har ett ganska tungt jobb, som slits ner av sina jobb, de vill ju gå tidigt, för de orkar inte.
Mm.
Och de har inte alltid råd att gå i pension. Vi som har liksom haft lite lättare i livet, det vill säga vi har inte haft hårt fysiskt jobb, det kanske du har haft som läkare, men annars så är det ju folk som har akademiska jobb, lätta jobb, som älskar sitt jobb, de vill inte gå i pension alls. Och jag då som jobbar på Sveriges Television, där kan jag säga att det är väldigt få som vill gå i pension. Därför att man har liksom gift sig med jobbet. Och man har ett sånt stimulerande, roligt jobb som ger en så mycket. Så väldigt många är nästan deprimerade när de går i pension. Och skulle man få lov att jobba länge, då, eller bestämma själv... Ja, alla som är i närheten av att sitta i rutan, de skulle aldrig gå i pension.
Nej, och det, jag tänker att det är ju väldigt viktigt att påpeka det, att de som skulle behöva gå i pension tid, de kan inte det.
Nej.
Alltså som verkligen på grund av kroppen tar slut och så. Och tvärtom, de som kanske, för det, vi har ju följt dina arbetskollegor i olika tidningsartiklar, de som inte vill sluta och sådär, som de går ut till media och talar om att det är så synd för att de blir avpoliterade från rutan.
Ja.
Men jag menar...
De vill stå i ljuset.
Precis.
Och de vet inte, och det måste ju vara en, de faller ju väldigt tungt, de här människorna, därför de har gift sig med sitt jobb. Mm. Och nu ska jag avslöja en sak här. Vissa programledare måste alltså ljus underifrån för att man inte ska se alla deras rynkor. Så då sätter man extra lampa under så att de ser lite fräschare ut än vad de är. För att det är ju så, de vill inte se gamla ut och de känner sig inte gamla. De känner sig lika duktiga som de var förut. Och de jämför sig med många med amerikanska gamla programledarna som får vara programledare tills de är 90. Och jag, i och för sig, det är också människor som man tänker, ja, men om... Alla ska få välja. Vill jag sitta i tv och synas för svenska folket, så vill alla det.
Nu ska jag bara säga att man kan lyssna på ett annat program på Tyresöradion.
Ja.
Som radiomakare Jerker har gjort i sommar om en tv-personlighet som heter Ulf Hallgren.
Ulf Wallgren.
Wallgren, förlåt. Ulf Wallgren. Han visar ju också då att det finns nackdelar också med att vara i rutan.
Men han var ju inte de som var S-en, utan han fick de dåliga arbetstiderna. Och det ska man ju också veta, att det är en väldig konkurrens om de här arbetstiderna. Därför att de som jobbar natt och jobbar på obekväm arbetstid, de mår väldigt dåligt av det.
Mm.
Och så han förklarade, han började med yoga som en stressgrej.
Ja. Och det är väl ett sätt att när man lämnar arbetslivet ändå... försöka hitta en ny vinkling på saker och ting.
Mm.
Men du ska inte prata så illa om alla, tycker jag. Det är
jag vet, men jag vill bara säga det, att det är en problematik när man har ett arbete som man älskar, som man har gift sig med.
Ja. Det finns nog på alla arbetsplatser. Det finns ju många människor som har varit så lojala och engagerade i sitt jobb så att de har skippat sitt privatliv eller sina relationer. Och också i den här åldern är det ju många som förlorar sin partner.
Ja.
Mm. Så att det är
det finns många ensamma pensionärer
som, ja, det finns
som
det.
Är väldigt rädda för att gå i pension.
Ja, det, och det, det måste man ju förstå också. Ja, men jag vill bara säga det att det kommer slå olika med de som har tunga jobb, ja, som vill gå i pension, ja, och de som har sådana positioner eller sånt jobb som är bara roligt.
Ja, titta på alla presidentkandidaterna i USA, ja, som nu är 80 år eller vad de är. Att få makt och få stå i centrum, det är ju något som kanske inte är beroende av ålder, utan, nej, det är ens personlighet. Ja. Och, ja. Men ibland är det bra att vi har folk omkring oss som säger till när det är dags, tror jag.
Ja, men det är väldigt svårt, tror jag, att säga till.
Mm, det är det.
Att man har passerat bäst före datum. Mm. Jag kan tala om varför jag gick i pension. Jag gick i pension mest av olika anledningar. Först var det så att min man gick i pension tidigt. Så plötsligt hade jag en friherre hemma som hade hur mycket tid som helst. Och tog ett eller två år, sedan han glömt bort hur stressigt det var. Så när jag kom hem var jag helt slut och han var glad och positiv och ville prata om vad som hände i dagspolitiken och sånt. Och jag kände alltså att nu håller vi på att gå olika spår. Så jag kan ju inte liksom, jag måste på något sätt, vi måste hitta varandra igen. Och sen är det också så, har man råd, vilket vi räknade ut att vi hade, så kunde jag gå i pension. Och då ska man säga så här, de råd jag fick när jag gick till facket, för att man måste ju kolla upp alla sina rättigheter och vad det är som gäller. För det handlar mycket om pengar, har vi råd med det liv som vi har, måste dra ner på någonting. Och då sa de till mig, november det år 59, det är då man räknar ut någonting. Så då ska du inte jobba deltid, då ska du jobba heltid, för då är det någon sån här, ja, pott som räknas ut. Och så ska man inte gå före 62 år en månad. För det är då som att man får behålla sin tjänstepension. Om man har en sån till 65. De betalar in hela klabbet. Eller. Så det fanns några sån här hållhakar. Men annars är det väldigt, väldigt svårt att veta rent ekonomiskt hur det kommer bli när man går i pension. För att det är ju så ett extremt komplicerat system.
Ja, på landstinget fick vi gå kurs.
Fick vi också.
Och det fick vi göra ett år innan vi hade planerat att sluta jobba. Och det var väldigt värdefullt. Men jag måste säga att överblicken över de ekonomiska följderna, de har jag fortfarande inte riktigt, nej, helt klart för mig. För att om man som jag har haft många olika arbetsplatser, då är det, man kan säga, en soppa att liksom, ja, få någon slags överblick. Visst, man kan gå in på minpension.se och få de stora dragen.
Ja, det får man.
Men att just se hur det slår för mig personligen, det är jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt. Och om man då går på såna information, vilket jag har gått, först gick jag på en, fatta inget. Så gick jag på samma information en gång till för säkerhets skull, då förstod jag lite mer. Men det är väldigt svårt att greppa hela den här komplexiteten i och med att det är allmän pension. Och förut var allmän pension 55% av ens inkomst. Nu är den nere på 40% av ens. Så det gäller ju att ha bra tjänstepensioner och varit på arbetsplats med kollektivavtal som har gett tjänstepension. Och väldigt många är då privat pensionssparande för att klara av det här.
Sen lär man sig ju ganska snabbt att tisdagarna är pensionärsdag på de stora livsmedelsbutikerna och att apoteket har pensionärsdag och att, jaha, vissa, ja, det har inte du upptäckt.
Nej.
Du är här, nu får du ut och forska här.
Jaha, för det finns massa rabatter och så.
Ja, man kan få. Visst. Och det är ju bra. Mm. Det sprider ju också handlandet från fredag, torsdag, fredag, lördag till andra veckodagar. Men det är väl intjänade pengar att utnyttja det här med att vissa dagar är billigare för pensionärer. Det allra första jag gjorde, det var ju att byta SL-kortet så att,
ja,
att jag fick åka mycket billigare.
Just det.
Men sånt här kräver ju att man får tips. Ja, omsorg kring sig och får tips från andra och kanske också går på sånt här som SeniorNet där man får lära sig hur man tar reda på saker och ting.
Just det, det är också väldigt bra. Det kan vi verkligen göra reklam för, SeniorNet. Eller pensionärsföreningarna finns ju också.
Ja,
ja, då, Katarina, har du som då är yngst av oss, har du ändrat ditt liksom måndag till fredag liv och sen är det lördag söndag eller ser du, är det lördag hela veckan? Hur har ni sett du och Björn som precis har gått i pension?
Nej, men vi har pratat om det att jag tror att det är viktigt att behålla helgerna på något sätt. Att helg är ändå helg. För att
att man, vi äter lite bättre frukost här på helger. Mm. Vi, och sen så är det här med vinet. Så man kanske också måste hålla igen lite grann i veckorna med. För att det, är ju, alltså det vet man ju hur det brukar vara på sommaren. Liksom. Då dricker man ju kanske vin varje dag. Men det får inte bli så att man går in i pensionärslivet så fortsätter att dricka vin varje dag.
Det är ett jätteproblem.
Precis, mm. Och det tror jag. Och vi är lite mer så att vi kanske går upp lite tidigare och så. Jag tror att det är viktigt att hålla lite skillnad mellan helg och vardag.
Hitta sina rutiner. Ja. Nu går vi till läkaren Lena.
Ja.
Hur ska man tänka?
Ja, hur ska man tänka? Det jag gjorde själv, det var att jag bestämde mig för att jag skulle försöka hålla mig i så fysisk bra kondition som möjligt.
Ja.
Så att jag hade tidigare inte, jag hade tränat lite grann, men inte på det sättet. Jag satte upp mål för vad jag skulle, hur aktiv jag skulle vara. Och där kan man ju ha olika mål. Ett mål kan vara att man går ut och går en promenad varje dag.
Mm.
Ett mål är att man deltar i någon typ Friskis och Svettis och att man gör det vissa dagar i veckan. Men att man tänker på sin fysiska hälsa. För det kommer inte att bli bättre av sig självt.
För att jag tänkte, du som ändå varit äldre läkare. För mig, ordet äldre är väldigt svårt. Är vi gamla, vi som är plus 60? Ja, det tyckte jag ju när jag var 40. Att de som var plus 60, eller i min ålder, var supergamla. Nu är jag själv 62, jag tycker inte att jag är gammal. Och den här insikten att jag tillhör ett gäng som kan gå ner in i PRO eller i SPF. Alltså hur ser du som har sett gamla människor och dessutom blir sjuka? Alltså hur blir det så här? Tänker du att nu är jag 70 och nu kommer jag bli sjuk? Eller hur ser du på...
Jag är ju samma människa inuti som jag alltid har varit.
Ja.
Men däremot så får jag tänka mig lite mera för. Jag har sämre balans. Jag måste tänka på vintertid att jag har broddar.
Ja.
Jag vet att saker och ting tar längre tid. Jag springer inte längre i fatt en buss. Det har jag också bestämt mig för, att då får den hellre gå än att jag väntar in nästa buss. Då. Men jag springer aldrig efter en buss längre. Jag försöker att tänka på hur mycket jag tar på mig så att jag inte plötsligt står med en massa saker som jag inte kan genomföra.
Mm.
Så man ändrar. Man, det blir mera planering, mera struktur och mera planering.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg vad du frågar.
Jag frågar egentligen om, i och med att du har liksom kunskap också om sjukdomar och äldre. Har du liksom, blir du mer stressad över att du vet att...
Nej, det blir jag inte.
Nej.
Det blir jag inte.
Du tänker att man är frisk till man är 75 eller 80?
Generellt är vi ju mycket friskare än vad vi någonsin var. Och där är problemet att... Jag tänker väldigt mycket på hur var det med mina föräldrar när de kom i den här situationen. Men det går inte att jämföra sig med sina föräldrar. Därför att vi har lagt så många år till gentemot hur de hade det. De dog vid en betydligt tidigare tidpunkt än vad jag tror att jag kommer att dö vid. Och inte därför att jag tror att jag kommer att ha någon hög överlevnad. Men det jag vet rent statistiskt är att vi lever längre. Och då får man också tänka på ett annat sätt. Mm. De behövde kanske inte planera för sin ålderdom, men det kommer nog jag så småningom ändå behöva vara tvungen att göra.
Vad menar du med planera?
Ja, du ska tänka över hur du vill bo och du ska tänka över ekonomiska saker förstås. Ja. Man behöver planera på ett annat sätt. Men min föräldrageneration, de dog ju någon gång när de var ungefär som jag är nu. Va?
Mm.
Men med åtminstone den hälsa jag har idag så kommer jag ju leva några år till, det tror jag.
För det är också, jag tycker det är stressande. Min mamma blev ju fort sjuk efter hon var inte frisk många år efter sin pension och fick hjärt- och kärlproblem och massa, fick ändra sitt liv, kunde inte ha hund, för hon orkade inte gå med hunden, och sen så fick hon då en stroke när hon var 74 fick hon stroken, tror jag.
Ja. Och sånt kan vi ju aldrig förutse. Nej. Men vi vet att det är mycket färre som får stroke idag. Och vi vet att om man känner igen när det kommer och söker direkt, så kan man ofta lösa upp de här propparna. Och
det är annorlunda idag.
Du menar att
det,
man är mycket duktigare på att ta hand om...
Ja, det är det. Och vi har bättre mediciner, vi har bättre hjärtmediciner och vi har bättre vårdprogram om man skulle drabbas av en stroke till exempel. Så att det är... Men vi måste ju ha något att jämföra oss med och våra föräldrar är ju det vi, som ligger närmast.
Ja.
Så där...
För jag har ju en annan erfarenhet, för mina föräldrar blev ju 95 år båda två.
Ja, men då har du ju bra gener.
Min mamma dog alldeles nyligen. Och jag har tänkt att de levde väldigt sunt i förhållande till liksom vår generation och inte minst kommande generation. För de var väldigt liksom mycket ut och fysiskt och de drack inte speciellt mycket. Och så här. Och då hade väl de kanske tur att de inte drabbades av... Liksom, hjärt och kärl och även om det blev lite grann. Men alltså, och nu för tiden så vi har ju mycket välfärdssjukdomar. Liksom. Ja. Vi äter för mycket, vi dricker för mycket.
Vi sitter för mycket.
Ja. Och båda mina föräldrar var väldigt liksom, aktiva och rörde jämt alltid på sig. Mm. Så det finns både och, tänker jag.
Och jag som då också gör radioprogram uppe i den här lilla fjällbyn där jag befinner mig, som heter Storkapell, har gjort en poddradio där uppe. Där, i den byn finns det flera hundraåringar och folk blir ibland, alltså det är många som uppnår väldigt hög ålder. Så de här som är väldigt friska, 85-åringar som jag intervjuar, så brukar jag fråga dem, hur kommer det sig att ni blir så gamla i den här byn? Och då var det någon som sa så här, ja, vi har liksom ungefär som vi har jobbat hårt och vi har liksom, de har arbetat hela sitt liv hårt, dessutom i skogen. Och så äter vi ingenting som inte själva slagit ihjäl. Alltså typ fiskar och potatis och älgar och sånt. Så någonstans så såg de att de åt bra och de rörde sig. Och det tror jag är också sådana saker som vi, liksom storstadsmänniskor som sitter för mycket och äter för, kanske för mycket sådana här konstig mat egentligen.
Ja, och en annan aspekt som jag tycker man ska lyfta fram så här när vi pratar om det är ju att vi behöver social stimulans.
Ja.
Och det har man säkert i en sån by, därför att där är man beroende av varandra och man träffas och man måste samarbeta och det finns en, vad jag har hört av dina radioprogram, det finns ju en gemenskap i den här lilla by. Mm. Men i en storstad så är det så lätt att bli isolerad och ensam och det är farligt när man går i pension.
Det är det, va?
Man måste hitta nya vänner, sociala sammanhang, föreningar, aktivera sig på något vis.
Ja.
Och det är ingen annan som kommer att göra det åt dig, utan det måste man göra själv.
Måste jag själv, mycket bra.
Och, ja, precis. Just det här att vara en del i ett sammanhang tror jag är oerhört viktigt. Att hitta sin kontext på något sätt. Och det tror jag att man ofta måste ha planerat för innan man går i pension. Jag tror inte att det är så lätt att när man är 60 eller 62 eller 65 eller 67 helt plötsligt komma ut och säga oj, nu ska jag skaffa nya vänner eller nu ska jag aktivera mig i någon förening. Det kan gå, men det är inte så givet, utan man måste nog liksom plantera det här och investera i det här, tror jag, redan tidigare.
Mm. Och jag vet till exempel när folk tackas av, då kommer ibland de folk som redan har gått i pension kommer på avtackningar, som varit pensionärer i 5-10 år. Och de brukar alltid säga, välkommen ut till oss, vi är en aktiv pensionärsförening. Vi har lite tekniker som är aktiva och de håller på med gammal teknik och sånt. Och då säger de så här, jag ska bara säga, du kommer inte sakna jobbet. Och så står alla jättekonstiga och då kommer du inte sakna jobbet. Men det du kommer sakna, det är dina vänner på jobbet. För det kommer man sakna, men du ska veta det, majoriteten av dina vänner är redan utanför. Så att de försöker liksom peppa de här pensionärerna. Och det är ju ofta så att de som håller de bästa talen, det är ju inte den nya chefen på 35 år som inte vet någonting om liksom Olle som går i pension vid 67 års ålder, utan det är ju hans gamla arbetskamrat som är 75 och som vet allting han har gjort i livet. Så att det är ju roligt också att de här vännerna som man kanske har på jobbet, de kan man fortsätta umgås med. För det är de man kommer sakna.
Ja. Och det behöver ju då så inte bara att man har något gemensamt, att man går med i någon förening eller så. Utan det kan ju vara så enkelt så att man är några stycken som bestämmer sig att ja, men vi går ut och äter en gång i halvåret.
Ja, det har vi också en grupp som gör.
Att man hittar ett socialt liv.
Ja.
Men sociala liv, de kommer inte av sig självt, utan man måste vara med och skapa dem.
Mm. Lena, du har tagit med en väldigt trevlig artikel här som du har lagt på bordet här. Ökad visdom med åldern.
Ja, den är faktiskt 10 år gammal, men vi har den uppsatt hemma på väggen. Och det är min man som har satt upp den. Och den handlar om, för 10 år sedan så kom det en del forskning. Dels fanns det en äldre amerikansk, ganska känd person som hade heter Erik Holmberg Eriksson. Han har skrivit om människans utveckling och delat in det i 7 olika faser. Och så när han började bli gammal så kom han på att han behövde en 8:e fas, och det var då ålderdomen. Och han menade då att ska man klara och få ett bra åldrande så ska man försöka skaffa sig visdom. Och det där var ju flera forskare som nappade på då. Vi har bland annat en svensk forskare som heter Lars Tornstam som har gerontolog, alltså en människa som sysslat med det normala åldrandet, inte det sjuka åldrandet utan det normala. Och han har utvecklat då, han är död nu, men det är ganska nyligen han dog, en teori om hur man ska se på det här så att det blir bra när man då byter identitet, man byter kontext, man byter alltså sammanhang då, och man går in i ett nytt skede i livet. Och de här som har skrivit om det, de lyfter fram såna här saker som att man kan ta det lite lugnt. Ja. Man kan lita på att min erfarenhet funkar, jag har varit med om det här förr och det här, så här är livet. Och man kan acceptera att man inte sover lika mycket på natten. Man behöver faktiskt inte sova mer än 5 timmar varje natt.
Man behöver inte sova mer än 5 timmar.
Nej.
Det är bra, Lena.
Det behöver man inte göra.
Där försvinner mycket stress för folk.
Ja, och man behöver inte äta sömntabletter om man sover 5 timmar. Det går alldeles utmärkt att klara sig på 5 timmar. Och man kan få sitta och bara titta rakt ut i luften och så. Det går lite långsammare när man är äldre, men man ändras faktiskt när man blir äldre. Det kommer du upptäcka nu när du får barnbarn, att du får en helt annan ro när du sitter med en sån där liten bebis i knät. Då behöver man inte hålla på och stressa runt och se om kaffet är påsatt och kakorna räcker, utan då kan man bara vara.
Jag har redan fått bebisen lugn genom att sitta där och känna mig trygg.
Ja, visst. Det är bara att fortsätta med det.
Ja.
Så att Det finns en hel del att läsa om sånt här, hur man kan tänka när man känner att nu går jag in i det här okända. Det finns en annan svensk-engelsk kvinna, heter Patricia Tudor Sandahl. Hon har också skrivit rätt mycket om det här att gå in i en ny fas i livet.
Vet du om att det är hennes dotter, Rebecca Tudor, som är prästen här som gör egna program?
Jaha, nej, det visste jag inte.
Jo.
Det var roligt. Då får vi be Rebecca hälsa till sin mamma.
Ja, jag har redan gjort det. Hälsa till sin mamma. För jag hade henne som föreläsare på socialhögskolan. Patricia.
Så länge Patricia var verksam som psykoanalytiker och psykoterapeut så höll hon en ganska låg profil.
Ja.
Och det har med yrket att göra. Men sen när hon själv då har lämnat yrket så har hon skrivit mycket.
Flera böcker.
Öppnat yrket, man hör den ibland på radio.
Yes.
Och hon har många kloka saker att säga om det här.
När man läser den här artikeln, Lena, som du... Så jag kan känna igen mig mycket i det här att man på något sätt blir... Alltså ökad självkännedom och man blir mer accepterande inför olika saker och kanske mindre intresserad av materiella ting och så vidare. Alltså, och även bland mina vänner och bekanta. Men jag måste fråga dig då, Lena. För jag kan uppleva att personer som är i kanske den senare delen av sin ålderdom, eller vad ska jag säga, alltså har passerat 80, de kan bli lite egoistisk. Alltså att då faller, har det att göra med, jag vet inte om det har att göra med demens eller, alltså att det här, man blir väldigt egoistisk istället. Man är inte alls intresserad.
Egocentrisk, va?
Ja, precis.
Man har fullt upp med sig själv.
Man är inte ett dugg intresserad av, utan man är helt in i sina egna krämpor och sina egna funderingar. Ja. Kan du känna igen det?
Ja, alltså han Holmberg Eriksson, han sätter ju upp det som ett av sina eller i det här motsatsparet när man blir då, som han ser det i en utvecklingsfas. Och han säger då att det är egointegration gentemot förtvivlan. Det här är ju väldigt teoretiska termer. Men sen måste man nog komma ihåg att hjärnan hjärnan är fantastisk, men den har en begränsad kapacitet. Och en depression hos en äldre person kan ofta yttra sig som att man är sur, ilsken och på kant med livet. Så att det finns säkert många som har en depressiv sjukdom.
Mm.
Eller kanske en begynnande demenssjukdom.
Mm.
När man kommer upp då i mina patienters 85-plussarnas... Men från pensioneringen vid 65 till 85 så är det faktiskt 20 år. Mm. Och de 20 åren kan man ju göra till bra år.
Mm. Jag jobbade på natten på när Björkbackens sjukhem startade. Mm. Och då fick vi någon slags utbildning i att hur det var äldre. Då var jag alltså 27 år och förstod ingenting om hur det var att vara äldre. Och då sa den här, som också hette det gerontolog, det var någon som kom dit och föreläste.
Mm.
Ja. Och den personen påstod att man, när man bestämmer sig, vem är jag? Det gör man i en ålder mellan 17 och 25. Då plötsligt kommer man på, det här är jag. Det vill säga, Ann är så här, jag är Ann och jag är så här. Och sen ändras bara ens yttre hela tiden. Så man sitter där förvånad då när man är 70-80 och stirrar in. Man är fortfarande inuti en 23-åring eller 17-åring. Eller vem det nu var som man bestämde, vilken ålder det nu var. Och att en del av den här depressionen, påstår den personen, är att man tappar förmågan. Man hör maten smakar inte. Alltså att det är någon slags en period där man känner att man tappar sina förmågor. Och att det är deprimerande. För innerst inne är man den här samma människa som man alltid har varit.
Ja,
det fick vi kurs i.
Ja, och det ska man nog tänka på. Att men samtidigt så kan man kan ändra sig.
Man kan ändra sig.
Man kan hitta nya intressen.
Ja.
Man kan hitta, om man vågar så kan man utveckla sig. Det är inte så att man är som man var när man var 30 så kommer man vara hela livet.
Nej.
Så statiskt är det inte. Men det är klart att vissa personlighetsdrag kommer säkert att hela tiden finnas. Så att, jag menar, de som du gick i skolan med kommer när ni träffas på sån här skolklass återträffar. Mm. De kommer att känna igen dig att du är den här glada, pratsamma, lite impulsiva personen som du alltid har varit.
Då stirrar man in i varandras ögon så ser man 20-åringen i där.
Ja, eller man känner igen det.
Man känner igen det, även om det från början är en väldigt gammal människa man ser i första anblicken. Ja, ja. Så plötsligt så ser man den här unga människan igen.
Ja, ja. Mm. Men man ska ha respekt för just att det är vanligt med depressioner och att en demenssjukdom, den kommer ju smygande över många år. Det är ju inte en sjukdom som slår till tvärt, utan den kommer sakta, sakta, sakta.
Mm. Jag tänker att vi har jättemycket mer att prata om. Nu har det gått över en halvtimme och vår program brukar vara ungefär en halvtimme. Nu är vi pensionärer så vi kan ju hålla på mycket mer. Ska vi avsluta med att tala om vad som är bäst om vi var nyblivna pensionärer? Vad vi gillar mest? Du gillar att sova på morgnarna. Är det något mer, Katarina, som du kommer på att vad som är bäst med att ha lämnat arbetslivet?
Nej, men det som är väldigt skönt, det är väl det här liksom att man kan, alltså man hinner kanske lite mer reflektera, kan jag uppleva. Alltså det är lite, jag kan göra saker lite långsammare nu. Jag behöver inte, förut var det så här, oj, nu måste jag under helgen här bli klar med det här. Utan nu kan jag låta det, nej men det kan få ta en vecka liksom. Och jag behöver inte plocka undan och jag behöver inte, saker kan få ta mera tid och jag kan utan dåligt samvete sätta mig mitt upp i alltihop, så tar jag en paus och så sätter jag mig och löser korsord eller liksom bara sitter och tittar ut genom fönstret. Det tycker jag är väldigt skönt.
Mm. Lena?
Ja, eftersom jag då är den som har av er, oss tre här har barnbarn, så måste jag ju säga att det är väldigt roligt det här att ta del av hur nästa generation växer upp. Och ja, göra saker med dem. Och i synnerhet här i Stockholm, de kommer på besök och så kan vi gå och ta bussen in och gå på något museum eller hitta på någonting. Nu börjar jag ju bli lite att jag hänger inte riktigt med i tempot längre. Men har man barnbarn så ska man ju ta den chansen att vara med dem. Det. Och många har ju också hittat ju en ny mening med det här att vara den som hämtar lite tidigare på dagis någon par dagar i veckan och kanske hjälper till och läser läxor eller fungerar som en fristad om det är stökigt hemma och sådär. Så att det är, man har en stor roll som den äldsta generationen. Det tycker jag. Och det är bara att gratulera er,
ja,
för att upptäcka.
och jag då som, jag kände det ungefär, i och med att man gick då väldigt bra 1 april så kändes det ungefär, nu går jag in i den stora semestern. Och det är lite samma känsla som man har när man har haft semester. Då tog jag ett tag att varva ner. Och sen vet jag sista veckan på min semester, man tänkte att nu ska jag börja jobba igen. Då drog stressnivåerna upp i kroppen. Och nu är det som att jag vet att jag inte behöver dra upp de där stressnivåerna. Jag tycker taget att jag är en trevligare människa. Jag är inte lika... det gör ingenting att saker går fel. Förut så kunde man bli jättestressad om saker gick fel. För man har mer tid. Och det här med barnbarn vet jag inte hur det kommer bli. Men jag känner mig redan som en sån här... liksom, ja, lite mormors typ. Kan gå, nu när vi spelar in det här så är mitt barnbarn 5 dagar. Och mjölken har precis runnit till för min dotter. Och då kan jag känna liksom att där kommer jag in och sitter och bara håller i barnet. Och när jag håller i barnet så blir barnet bara lugn. Därför att jag har inte den här... Jag hade nämligen adrenalin pumpande i fingerspetsarna förut när jag blev stressad. Och jag ser fram emot att inte behöva ha den här stressen. För jag tror inte den är hälsosam. Mm.
Nej, och precis som du sa, i torsdags faktiskt så satt jag på ett utefik. Och det var fantastiskt fin sol. Och vi satt och några stycken och pratade och fika. Och så hör jag vid bordet bredvid någon som säger så. Ja, tänk på måndag så ska man jobba. Då satt jag och kände så. Nej, vad skönt. Mm. För i vanliga fall, så, precis som du säger, då hade jag börjat gå upp.
Ja.
Då hade man börjat liksom ladda upp och få lite så här,
ångest
inför. Då kände jag så, nej, vad skönt. Det berör inte mig. Det var jätteskönt.
Mm. Ja, och så kan man ju då hitta, som sagt, jag återkommer till det här med nya intressen. Ni kanske börjar om akvarellmåla. Eller...
Alltså jag tycker det är fullt upp i radioprogrammet så länge.
Ja, det var ju vad jag började med när jag började dra ner. Då, för det hade jag väl aldrig tänkt att jag skulle göra något radioprogram.
Nej. Men också sådana meningsfulla saker att göra det.
Ja.
Och sen kan man ju säga då, för de som lyssnar på det här och känner, jag har inte det valet, det är massa människor som har det väldigt jobbigt med pensionärer, därför har de inte råd och man kan inte göra så mycket. Men föreningslivet i Tyresö är fantastiskt. Man kan få väldigt mycket hjälp och stöd där.
Och det är ju också så, precis lite grann som du var inne också på, Lena, så finns det en massa saker som inte kostar så mycket.
Nej.
Alltså man tror att man måste gå dyra kurser eller folk kanske säger att man ska ut och resa. Men det finns väldigt mycket små saker nära som faktiskt är gratis eller som kostar väldigt lite som man faktiskt kan ägna sig åt.
Ja. Jag ser att vi inte hunnit igen. Jag har 20 punkter till på mitt papper här så vi har inte hunnit dem. Så vi får återkomma och prata om det här med pensionärsliv.
Ja, vi kan väl återkomma sen när höstmörkret börjar sänka sig och ni börjar fundera på hur ska det bli nu då?
Och det har jag faktiskt tänkt på. Det är lätt, precis som du säger, det är väldigt lätt att säga så här, nu, och det är så trevligt att folk frågar mig. Det är kanon, säger jag. Så här. Men hur kommer jag känna i november?
Ja.
Och det blir ju spännande faktiskt.
Det blir spännande. Det är då vi behöver terapeuten Lena.
Ja, precis. Då kommer vi till dig.
Då återkommer vi.
Ja. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på det här programmet och välkomna tillbaka till Tyresöradion efter sommaren. Och ni fattar, vi är ständigt semester här, men vi kommer fortsätta att använda vår energi på att göra bra program. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Jag heter Katarina Johansson Nyman.
Och jag heter Lena Hjelmerus.
På återhörande. Mm.